Det handlar mycket om att tänka cirkulärt och att förändra hur producenterna arbetar i både allt från vilka materialval man gör till hur man tänker runt hela produktionsprocessen och användningsfasen hela vägen bort till hur ska det återvinnas.
Då är vi tillbaka med podden som heter Heja framtiden med Christian von Essen i min studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med Jonas Nyvang. Välkommen till podden.
Tack så mycket Christian.
Medgrundare av ett företag som heter Steelride.
Stämmer bra.
Och vd.
Ja.
Förlåt.
Det är också.
Den lilla detaljen. Marknadschef också eller?
Ja.
Ja, lite allt möjligt.
Man gör mycket på en gång när man håller på med startups.
Precis, man hör att det är en startup när det är tre titlar i samma andetag.
Precis.
För mig är det en ny aktör på den här marknaden, men idén har funnits länge, förstår jag. Det handlar om elektrifierad transport och mobilitet i form av er fantastiska teknologi som ni ska prata om. Och lätt motorcyklar helt enkelt.
Ja, lätt MC-klass.
Vad jag förstår så kom idén från början från din medgrundare Tuve Beijer som hade den här tanken någonstans.
Ja, precis. Men Tuve och jag känner ju varandra sedan barnsben. Och Tuve har ju alltid ritat på olika skotrar och haft en fascination av gamla Vesper och Lambrettor och den estetiken från Italien egentligen. Och där möttes vi ganska tidigt med just den här. Jag gillade också Vespor och var mods när jag var 16-17. Så att det fanns ett gemensamt intresse som sen återuppväcktes i många så här frukostar på Mellqvist på Rörstrandsgatan där vi bollade många idéer. Och sen så gick vi parallellt i många år. Och sen på en middag 2019 i februari så hade Tuve liksom uppat sin idé med en ny teknik som vi kallar industriell origami. Och han vek ihop då. Det var det lite eureka liksom händelsen för mig i alla fall. Det var när han vek ihop från en servett då, den här vespan. Som vi kallar Sport Utility Scooter One. Och då hade han en tanke på att just jobba med stål och platt stål, platt plåt. Och vika ihop en produkt. Och den gick vi sedan vidare med till Järnkontoret. Stålindustrins branschorganisation. Och visade i form av en pappmodell i full skala. Som vi vek ihop i Tuve Studio. Så att jag kommer ihåg när den låg som olika pappdelar på golvet liksom innan vi började sätta ihop den. Och sen när vi gick upp med den till Järnkontoret med en toarulle som styre. Och de gick igång på projektet just att så här, konstruera utifrån plattplåt. Och det är det vi pratar mycket om, att jobba med den platta plåtens fulla potential.
Vad jag förstår så har ni då kunnat komma ner från vad man vanligtvis brukar ha, typ 130 komponenter i en sån här typ av fordon, ner till ungefär 15.
Ja, faktiskt nu är vi nere på 10.
10, okej.
Så att vi har ju verkligen reducerat, och det är lite det som är fina med det här, att vika ihop någonting, att man behöver ju reducera till förbannelse egentligen, och det blir också en vacker form av att reducera. Där har vi, det var faktiskt den här branschledande konkurrenten, som en kinesisk skoter som vi tog isär, den hade 148 delar. Så att det är extremt mycket arbete i att ta fram en konstruktion som funkar också lastmässigt och sådär.
Men sen måste det handla mycket om själva tillverkningsprocessen. Alltså ni har ju robotar då som viker den här. Ni beskriver det som en slags dans, nästan en koreografi.
Ja, men precis. Det handlar ju om att dansa med plåten. Så att man gör det plåten vill göra. För att tvingar man plåten, som man normalt gör i en produktionsprocess, då behöver man ju antingen tunga verktyg, eller så spricker plåten om man viker något fel håll, om man skulle göra med vår teknik då. Så att det handlar om att liksom hitta de här linjerna. Och där har vi tagit fram en mjukvara som vi kallar Steelware. Som gör att vi kan ha ett konsekvenstänk egentligen då när vi viker. Vad innebär det för resten av konstruktionen? Och hur hittar vi de här geometriska, perfekta snitten som inte bryts sönder helt enkelt? Och det feedar vi sen in till en robotcell som vi då kan kurvbocka och rakbocka i.
Kurvbocka?
Ja, precis.
Är det så?
Det är lite kärnan i det vi gör. Att man kan inte bara rakbocka utan, som man traditionellt gör, utan man kan även kurvbocka.
Ja, kurvbocka, okej. Okay. Mm. Och är företagsnamnet en lek med då stil och stål?
Ja, precis. Vi började med stålet och vi ville inte fastna i stålet. För vi ser ju att den här tekniken kan ju användas till alla typer av platta plåtar eller metaller eller till och med kolfiber om det skulle vara så. Så platta skivor går från egentligen 2D till 3D. Det är det handlar om.
Och den tekniken heter då Steelfold, och den skulle ni kunna, är den patenterad på något sätt? Skulle ni kunna använda den till att sälja vidare till andra bolag?
Ja, vi har patenterat den, och det gjorde vi i augusti förra året. Och då har vi patenterat värdekedjan från att hitta de geometriska linjerna till att egentligen då robotisera vikningen. Och sen då hitta en konstruktion som fungerar helt enkelt. Och där så ser vi på sikt att vi jobbar nu med några pilotprojekt. Med andra företag också. Men framförallt så gör vi det här för vår egen produkt då, som första business case.
Just det. Och den här SUS1, alltså Sport Utility Scooter 1, är egentligen redo men ska nog komma ut på marknaden under året, va? 22.
Ja, precis. Den kommer att introduceras under hösten. Och det kommer finnas ett testkörningsfordon då. Och sen kommer vi sälja och producera från kvartal 1, 23.
Okej, okay. Och det är alltså, du berättade innan att det är som en lätt motorcykel. Du måste vara 16 och ha körkort för det då.
Mm, precis.
Men ni kallar det för scooter.
Ja, vi kallar det Sport Utility Scooter.
Mm.
Och den benämningen kommer egentligen från att vi ser att det här skulle kunna vara ett ersättningsfordon för då folk som bor utanför stan och vill resa in till stan och inte ta med sin SUV eller sin SUV. Utan då kan de ta sin SUS istället då, helt enkelt, inte stan.
Ja, just det. Och precis när vi har lärt oss att elskoter är någon slags sparkcykel, så definierar ni om elskoter till något som verkligen är en elskoter då?
Ja, men en klassiskt större fordon, inte en kickbike som det är ju mycket, många som refererar till det, att en elskoter är en sån här kickbike som ligger runt på stan.
Precis, ligger runt. När ni träffades då 2019 och du fick det här eureka moment, har det här sammanfallit då med elektrifieringens framfart också, att ni känner att den här tiden är liksom mogen för detta med batteriteknik och så vidare?
Ja, men jag tycker att vi för oss har det alltid varit självklart att den ska vara eldriven. Men man har ju märkt det på marknaden nu, att det händer väldigt, väldigt mycket runt el och batterier, och tillgången blir bredare och bredare och det sker en enorm förändring i, både i hur de gamla spelarna jobbar men även en massa nya aktörer som jobbar på sitt håll. Jag tror att den här konvergensen mellan den här elektrifieringen och liksom klimathotet som vi lever under, den är nog väldigt stark nu. Det kommer att börja ske en stor förändring.
Vad ser ni för aktörer på svenska marknaden? Och Cake är väl en sån tydlig.
Ja, precis. De nya
motorcyklar.
Ja, exakt. De nya aktörerna, då är det Cake. Vessla, också en ny aktör. Sen finns det Regent Motorcycles som är baserad i Göteborg.
Just det.
Som också gör elmotorcyklar. Men alla har en ganska distinkt olika utseende. Och alla ser väl inte, ingen av de här aktörerna ser Sverige som sin huvudmarknad. Och det tror jag är ganska naturligt med tanke på det väder och klimat vi har i Sverige, där säsongen är relativt kort. Det finns plats för alla de här aktörerna egentligen på marknaden om man tittar internationellt.
Ja, även Harley Davidson har vi gått över till elmodeller nu också.
Ja, precis. Det finns ju.
Det säger ju en del.
Ja, verkligen. Ja, men de har ju kommit med flertal modeller nu som riktar sig lite mer åt premiumsegmentet då. Men jag tror samma förändring ser man ju på de andra stora aktörerna som Piaggio, Honda, Kawasaki. Och det är de som kommer vara den stora konkurrensfaktorn. BMW, Motorcycles också.
Mm. Ni kan ju då eliminera en del, alltså dels förbränningsmotor men även plastpartiklar. Och sen så småningom så kommer ni kunna använda då förhoppningsvis fossilfritt stål när det blir verklighet i Sverige. Kommer ni liksom tweaka det här tills det blir mer och mer hållbart på alla parametrar så att säga?
Ja, men det är vår ambition. Vi vill ju göra en produkt som är så hållbar den bara kan bli. Och det, för oss handlar det om att göra någonting som är rätt från början. Alltså man hittar rätt typ av material som är återvunnet eller fossilfritt. Desto bättre, desto lägre insteg har man då i klimatavtryck. Och sen även att det produceras lokalt så att man inte behöver ha ett logistikavtryck. Och att vi även jobbar med konstruktionen så att den inte behöver massa tempon och formar och sånt som behöver liksom produceras för att den ska bli verklighet helt enkelt. Och det är ju också en flexiblare tillvägagångssätt, att vi kommer kunna skräddarsy den här produkten mycket mer. Och vi kallar ju det stil couture, att vi skulle vilja göra liksom olika modeller för olika längder på förare och även olika liksom ergonomi.
Men blir det flaskhals i massproduktionsfasen där då? Eller ska det vara ska det inte vara massproducerat så att säga?
Vi tänker ju att vi vill hålla oss ifrån att behöva massproducera så mycket som möjligt. Att det snarare handlar om mass customization eller att man kan skräddarsy serier som är mer lämpade för den användare som ska använda den.
Just det. Men det kan inte vara så svårt att liksom göra den här plåten i olika färger och olika branding på. Eller
nej, precis.
Det är namn eller vad som helst.
Det är det vi bygger in, och sen att vi även då kan på sikt, när vi har efterfrågan i säg Barcelona-området eller Paris eller Milano, då när vi har en volym där, då kan vi lägga produktionen på en stålverkstad i det området och egentligen bara köpa dit plåt, plattplåt.
Då är det robotarna som ska finnas på plats då?
Ja, exakt.
Men det kanske inte är så platskrävande som man tänker sig.
Nej, det är inte alls platskrävande. Och vi eftersträvar också att den här cellen då med robotarna ska vara väldigt kostnadsmedveten. Alltså i princip ganska billig. Så att det finns en hög adoption eller många kan ta till sig den här utan att det är en stor investering helt enkelt.
Måste bara fråga, du har ju jobbat med lite allt möjligt innan på mediebyrå bland annat.
Mm.
Men jag såg så att du har varit på MySpace i 3 år.
Ja, stämmer.
Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Men för den som inte kommer ihåg MySpace så är det någon slags djungel av musik och bloggkombo. Alltså, vad ska man säga idag? Blandning mellan SoundCloud och Tumblr och
ja,
Twitter
precis.
Och Instagram och allt möjligt.
MySpace var ju någon blandning av Lunar Storm och Facebook skulle jag säga.
Ja, okay. Mm.
Och Tumblr också i en bra liknelse. Det var ju det största sociala nätverket innan Facebook.
Mm.
Globalt. Och jag jobbade där som marknads- och innehållsansvarig för Skandinavien. Och det var superkul. Världens resa.
Och det var så musik. Musiken var ju fokus från början.
Ja, det var det.
Mm. Alltså streama musik. Eller lägga upp sin egen musik. Men det var ju innan streamingplattformarna. Och sen dog ju tyvärr MySpace ut då successivt. Försökte väl återupplivas ett par gånger.
Ja, precis.
Men vad såg du då? Det måste jag ha liksom sett dels vadat igenom ganska mycket skit. Men också sett en del så här riktiga up-and-coming artister som började slå igenom på den här plattformen.
Mm, ja, men verkligen. Men det var ju allt från liksom artister som lanserade sina album på MySpace. Stora artister. Till väldigt små band som blev upptäckta. Jag menar, Shout Out Louds var supertidiga på MySpace. Och det fanns många som slog igenom på MySpace som hittades av musikindustrin. Det var ju lite som en upptäcktsplattform för musikindustrin. Man kunde lägga upp sin musik gratis. Och man skickade in sin MySpace-profil som ett demoband till musikförläggare.
Just det, var också väldigt lätt att se om det här blev viralt eller om det hände
ja,
mycket
precis.
På den här profilen.
Liksom. Exakt, för man hade ju en view count på spelarna. Så att den visade ju om det var en succé eller inte.
Mm. Jag hade själv musik på MySpace. Det var en härlig blandning av allt möjligt märkligt. Och
ja,
konstiga
verkligen.
Trollkonton och talangscouter och musiker. Och
ja, det var till och med komiker. Vi hade ju massa komiker som lanserade sina liksom profiler på och liksom sina videos på MySpace.
Just det. Och därifrån så vad kom du in i då?
Efter det så blev jag lite fascinerad av så här, hur fungerar media och hur fungerar liksom medielandskapet? Och det märkte man ju ganska tydligt på MySpace att för innan hade jag varit inom konst och marknadsföring med egen byrå och liksom eget företag och sådär. Men då märkte man att men de som har mycket att säga till om det är faktiskt mediebyråerna. Då började jag intressera mig så här, men det här skulle kunna vara spännande att titta på. Det är ett helt annat perspektiv. Och så blev jag rekryterad som teamchef för media och underhållningsteamet till Starcom. Och där jobbade jag i några år. Och sen blev jag rekryterad som marknadschef på Björn Borg från Starcom.
Du har en massa media och mode och design i bakgrunden.
Ja, men
Kanske applicera det då på den här.
Ja, men därför vi pratar om stilkultur till exempel.
Mm.
Och det som är spännande är ju att det här är en industri som är väldigt växande och intressant på det sättet. Det är ganska basalt i form av hur man marknadsför sig och det finns massor att göra helt enkelt.
Ja, vi nämnde några svenska exempel och de ser helt olika ut och de kanske inte har Sverige som marknad. Finns det ändå någon slags svensk designkänsla där tycker du i botten? Alltså, känner ni att ni är en del av någon slags rörelse här?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker att alla våra konkurrenter eller potentiella kollegor i industrin är väldigt duktiga. Alltså, de har ju en väldigt hög designgrad tycker jag och det tror jag har att göra med liksom, det skandinaviska liksom, smaken kanske, och att man är intresserad av design. Många i alla fall det. Och där tycker jag alla de här spelarna har lyckats väldigt bra i sin design.
Om det finns något stilrent i linjerna på något sätt.
Verkligen.
Jag brukar fråga ett bästa tips för att göra världen bättre i framtiden.
Jag skulle säga att det handlar mycket om att tänka cirkulärt. Och att förändra hur producenterna arbetar. I både allt från vilka materialval man gör till hur man tänker runt hela liksom, produktionsprocessen och användningsfasen. Hela vägen bort till hur ska det återvinnas. Att det är designat för att bli återvunnet på ett bra sätt helt enkelt. Och där handlar det mycket om att använda en ren materialmix med så mycket återvunnet material som möjligt. Eller fossilfritt material.
Men där måste ni ligga bra till då, återvinningsmässigt.
Ja, men vi jobbar ju med en så kallad unibody, eller en hel rostfri stålram som med återvunnet stål som då är väldigt lätt att liksom ta ur batteri på och koppla loss motor och sladdar, så det är lätt att återvinna helt enkelt. Du kan bara smälta ner den och göra ny.
Vad är för räckvidd på batteriet idag?
12 mil.
Och det kan man tänka sig att det kommer öka successivt här ganska kraftigt de kommande åren då?
Ja, vi tror ju att batterierna kommer bli mindre. Det tror nog alla. Och de kommer ha bättre kapacitet. Så att det är ju såklart, det blir en bättre upplevelse för föraren. Och det är väl också någonting som jag tror många är oroliga för när det gäller elfordon. Just det är range eller räckvidd som många är oroliga för. Att fastna på motorvägen med batteriet i slutet helt enkelt.
Kan man ha extra batteri någonstans på motorcykeln? Eller?
Jag tror att det kommer handla om att man kommer nog ha, liksom, om man åker sådana här sträckor, att det kommer vara mer stopp att ladda på snarare än att man bär runt på ett extra batteri. För batterier är att man kanske har ett extra batteri hemma, men batteri är väldigt tunga. Så det är ingenting man vill bära runt på. Tyvärr.
Nej, det är inte som en liten powerbank i väskan.
Nej, precis. Och när det kommer dit, då kan man tänka sig att bära på det såklart. Liksom.
Har du bra lästips eller poddtips?
Erik Schmidts The Little Age är bra. Och sen så... Jag måste fundera lite på...
Han var en av Google...
Ja, Google-grundarna. Jag läser ju, jag tycker ju om, jag är en fan av Wired till exempel, som är mer en tidning, men också, de har mycket poddar och mycket intressant innehåll.
Vem tycker du ska intervjua?
Ja, men någon som har mycket bra tankar tycker jag, det är ju Cecilia Hertz. Känner du till henne?
Ja, hon har varit med.
Ja, men då är det ju redan klart, då får vi hitta någon annan.
Avsnitt 85, pratar om rymdforskning och hur man kan applicera det på jorden för hållbara innovationer.
Men jag har en liten joker kanske, men Gert Nilsson, teknisk direktör på Hjärnkontoret. Om du vill liksom grotta in dig i stål, då har han... absolut mest liksom, kunskap. Och han är också en väldigt rolig och liksom, härlig karaktär.
Ja, honom har jag intervjuat för 7 år sedan, ser jag. inte i podden, men i någon slags annonsbilaga.
Okej.
Om forskning och innovation. Så att, ja, men han för mig att han är spännande.
Ja.
Och det han håller på med förstås.
Ja. Mattias Svensson, som startade Blogglovin, som nu har blivit konstnär, han är ett intressant, helt annan person, men väldigt skön person. Liksom.
Och Blogglovin var någon slags bloggnätverk? Eller?
Ja, precis.
Just det. Jag får att man liksom pingade dem.
Ja, men de var väldigt tidiga med liksom, de gjorde väl en läsare för att samla sina bloggar egentligen från början. Han gjorde det med sin bror. Och sen så jobbade på Spotify och Lifesum. Och nu har han blivit mer eller mindre heltidskonstnär.
Mm-hmm. Ja, men perfekt. Jag tänkte på, jo, jag gör ju det här magasinet Framtidens hållbara matsystem. Och nu ska vi även göra Framtidens hållbara transportsystem. Med diskussion i Dagens Industri. Och mycket kommer att handla förstås om politik eftersom det är valår och så vidare. Mm. Finns något som du skulle önska politisk julklapp? För att den här industrin ska liksom accelerera ännu fortare.
Ja, men jag skulle säga att det gör lättare regleringsmässigt egentligen för den hållbara förändringen. Att liksom vända upp och ner på regelverket för att tänka nytt och liksom göra de här förändringarna som krävs. Speciellt materialframställning. För att jag tror att det är där det bromsas mest egentligen. Att många regler är liksom, och krav är fel konstruerade från början.
Hur man framställer material? Eller?
Från perspektivet att man då ska starta hållbar utveckling. Och det stoppar ju till exempel H2 Green från att få igång sin produktion. Och Northvolt har stoppat till vissa grader också. Så att jag tror just det här att göra det lättare för startups och scale-ups att kunna komma snabbare fram i den hållbara förändringen som behöver ske.
Okej, okay, så alltså generellt generell förenkling av regelverken.
Ja, sen skulle jag säga att det handlar mycket om att tänka rätt i upphandlingar. Att sätta rätt krav på att man inte köper det billigaste utan det hållbaraste.
Mm.
Vi håller precis på med ett projekt där vi analyserar guldbron från det, alltså Slussenbron. Från att skulle vi använt Steelfold på det och sourcat materialet på rätt sätt så skulle det vara en enorm hållbarhetsfördel egentligen för i framställningen.
Ja, lagen om offentlig upphandling är många som har kritik mot. Eller,
ja, precis. Ja, men det finns ju en bra avsikt att man ska handla upp på ett kostnadseffektivt sätt och inte slösa med skattepengar såklart. Men ibland så är den kontraproduktiv.
Mm. Bra. Tack snälla Jonas Nyvang för att du kom till Heja Framtiden.
Ja, men tack så mycket.
Steelride, Steel med STIL, steelride.com.
Precis.
Söker ni något annat, medarbetare eller partners? Eller,
ja, vi söker kunder, partners, medarbetare. Och det är bara att skicka ett mejl till mig på jonas@steelride.com.
Vad är det för typ av kompetens som ni behöver? Är det allt som har med marknad och...
Ja, precis. Ingenjörer är det vi har rekryterat framförallt nu. Men nu är det även mjukvaruutvecklare för att vidareutveckla mjukvaran som vi håller på med. Och även mekaniker för att liksom just kunna framställa, liksom sätta ihop motorcyklarna.
Bra. Lycka till vidare i framtiden.
Tack så mycket.
Hejaframtiden.se, där hittar du alla intervjupersoner och mina projekt med böcker och... magasin Framtidens hållbara, där finns alla artiklar från våra magasin samlade och där kommer finnas mer information om just Framtidens hållbara transportsystem också. Jag heter Christian von Essen, tack för att du lyssnade på Heja Framtiden.